förberedde en predikan här och så tänkte vi att vi skulle ta, som Åke sa, bön och lite lovsång sen i slutet av gudstjänsten. Jag vill läsa en del bibelord och sen har jag några tankar här som jag tror många funderar på. Och jag själv också brottas med många gånger det, ondskan och Guds makt, hur man ska se på det. Och jag tänkte vi ska titta på det lite grann. Men jag vill läsa från Matteus 6, 9-13. Och det kommer att komma en del bilder också, lite illustrationer här. Och också bibeltexterna kommer på väggen. Matteus 6, 9-13. Och det är ju Herrens bön här. Jag läser den. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld för oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Utan rädda oss från det onda. Det var den bön som Jesus lärde oss att be. I alla fall att utgå från. Sen har vi ju frihet att be fritt och från våra hjärtan. Men det är liksom en mall på något sätt. Han visar oss ett exempel. Det här är viktiga saker att tänka på i bönen. Rädda oss från det onda. Det var det jag fastnade för här. Och det är ett uppdrag vi har som kristna att be om det. Om räddning från det onda. Om beskydd från det onda. Inte att vi ska slippa eller undvika. För vi lever i en värld som är ond. Och vi kommer att möta och konfronteras med det. Så länge vi finns här på jorden. Men vi kan övervinna det onda. I namnet Jesus. Och han kommer alltid att vara med oss. Det är de löftena vi har i Bibeln. Och en dag är det slut på det onda. Då kommer inte det att existera längre. De löftena har vi också i Bibeln. Bibeln talar om en god och allsmäktig Gud. Det är väldigt tydligt. Ibland har vi svårt att få det att gå ihop när vi ser omkring oss. Är Gud verkligen god? Är Gud verkligen allsmäktig? Vi ser alla lidanden. Nu har vi det här med coronaviruset. Vi har flyktingarna som lider, som har det svårt. Alla flyktingläger, man tänker på det. Och också i det här med samband med sjukdomen nu. Vad ska hända med de människorna som lever i hopträngda läger om det sätter igång en epidemi till exempel? Och såna här saker. Vi har krig naturligtvis. Har funnits i hela historien. Fruktansvärda krig och orättvisor. Fattigdom. Och lidande på olika sätt. Även i våran del av vår värld där vi har det bra så finns det andra typer av lidande. Ensamhet och naturligtvis sjukdomar också. Och hemska saker. Hemska brott och så vidare. En hemlighet till att kunna möta lidandet. Kanske inte förstå det helt men ändå inte förstå det fullt. Men ändå öppna en förståelse men också få kraft att möta det. Det är, kan vi läsa i psalm 36 och 10. Psalm 36 och 10. Och det är ett bibelord som jag har funderat en hel del på. Som jag tycker är väldigt starkt. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Det handlar om att gå till källan för att orka. Annars blir vi uppgivna. Och i ditt ljus ser vi ljus. Den säger väldigt mycket, den där versen. Om att hämta kraft hos Gud direkt. Från hans källa och hans ljus. Och utifrån det så kan vi möta ondskan och verkligheten. Vi ska titta på några bilder från en resa jag gjorde för några år sedan till Afrika. Tillsammans med Roger Hellmark i ordförande missionsrådet i Götene. Vi var till några länder där. och mötte väldigt mycket fattigdom och elände. Och då får man många funderingar. Och jag måste säga att det var ju extrem fattigdom på vissa platser. Och det här är i Nairobi, det är en av världens största soptippar. Och där lever ju tusentals människor och i slumområden. Och så lever man av det som finns på soptipparna då, samlar det. Men vi kan gå vidare. Är ett jag håller på att säga bostadsområde vid soptippen, alltså här bor folk, så här kunde det se ut. Väldigt eländigt och fattigt och så. Men mitt upp i det här är från en annan plats, det är inte Nairobi utan det är från Malawi, ett annat land vi mötte. Men ändå mitt i allt detta elände så lovsjöng människor Gud. Man lovprisade Gud och här dansar man inför Gud. Det här är en liten kyrka. Ett år innan vi besökte den här församlingen så var det en stor översvämning, en naturkatastrof. Och hela kören i den här kyrkan befann sig i kyrkobyggnaden när den här översvämningen kom och sköljdes med. Så hela kören omkom i översvämningen. Kyrkan är återuppbyggd igen och människor samlas igen. Det här är ett år efter den här katastrofen som det här fotot är taget. Och mängder med människor dog. Han som har foten där med lite bandage, ni ser där nere. Han blev krokodilbiten för det blev invasion av krokodiler. Krokodrios attackar. Lastimado. Som dödade väldigt mycket människor. Han klarade sig, den här mannen. Men i och med den översvämningen så kom det en massa krokodiler och människor dog också. Det var tusentals som dog. Du kan ta nästa bild. Och varje stenröse här, varje stenröse i den här dalen är en, liksom en minnesstod, eller på att säga. Ja, man har rest det för varje människa som omkom under den här katastrofen. Det var fullt med sådana här stenrösen här. Jag kan ta nästa. Och här är utanför den här kyrkan. Här sjunger man och dansar också. Ungdomar. Och man förstår inte hur kan de dansa och vara glada och sjunga mitt i det här svåra. De hade knappt mat för dagen här fortfarande, alltså ett år efter den här katastrofen. De bjöd oss på mat och gjorde det bästa och finaste för oss som besökte då. Men man kände lite, ja, man var väldigt kluvet efter man visste att de inte hade mycket att äta. Biskop Cyprianus, en biskop som levde på 200-talet, han säger så här att detta att vara kristen, det är att tro och hoppas. Och det kännetecknar kristendomen har gjort i alla tider. Och det kännetecknar också den äkta kristendomen idag. Att tro och hoppas mitt i alla svårigheter. De här levde för dagen så att säga, de visste ju inte hur det skulle vara imorgon. Och det är lite det vi får känna i den här tiden också. Lite grann av vad det innebär att ha det där hotet över sig på något vis. Vi vet inte om morgondagen. En liten positiv bild. Vi besökte ett barnhem där. Det här är i Nairobi igen. Som Beckenham, sitt par från England driver. Som har bott i Sverige tidigare, som jag känner. Ja. Okej. Okay. Det var några bilder från Afrika. Det finns något som heter teodicéproblemet som man brukar prata om ibland. Teodicéproblemet. Och det handlar om Gud och rättvisa. Gud och rättvisa, det är egentligen det betyder. Det är ett franskt ord. Och man funderar, om det finns en god Gud, hur kan det finnas så mycket ondska? Och det där har sysselsatt människor genom alla århundraden också. Även teologer har funderat mycket på det. Någon har sagt att det är problemet som håller teologerna vakna på nätterna. Richard Dawkins, en känd ateist och evolutionsbiolog, han menar att det kan inte finnas en god Gud när det finns så mycket ondska. Och han är en av rösterna, det finns ju väldigt många röster som uttalar sig här. En australisk filosof har sagt så här, att varför kunde inte Gud ha gjort människorna sådana att de alltid fritt valde det goda? Gud är ju när allt kommer omkring allsmäktig. Det kan man fundera. Varför gjorde inte Gud oss så att vi alltid valde det goda när han ändå är god? Alltså fritt valde det goda. Kan man fundera lite på det? Teodicé då. Teodicé-problemet handlar om den oskyldiges lidande. Inte att Gud straffar den skyldige. Det är inget teodicé-problem. Utan att den oskyldige blir drabbad. Det är det handlar om. Och problemet är ett problem i de religioner. Och det är främst då kristendom och judendom. Där man talar om en god Gud. I österlandets religioner är det här egentligen inget problem. Men för det kristendomen präglar tänkandet och så, då, och judendomen, då är det kan det bli ett problem för människor. Problemet är att Gud är allsmäktig. Gud är fullkomligt god, det säger Bibeln. Han är allsmäktig, han kan göra vad han vill. Han är fullkomligt god, men det onda finns. Det är det problemet. Om Gud eller det onda tas bort, Gud eller det onda tas bort, då är det inget teodicé-problem längre. Lactantius var en kristen författare på 300-talet. Han skrev några saker här och det har jag skrivit upp här. Fyra alternativ. Quattro alternativos. Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Resultatet är att Gud är maktlös, vilket är emot Guds natur. För Gud har all makt, säger Bibeln. Det andra alternativet är att Gud kan utplåna det onda, men han vill inte utplåna det onda. Slutsatsen blir Gud är ond. Också det går emot hans natur. Jag vill se vem han är i Bibeln. För det tredje, Gud varken kan eller vill utplåna det onda. Slutsatsen är, Gud är både svag och ond och är inte Gud. Sen är det fjärde alternativet, och det är det som vi som kristna håller fast vid, fast det ändå blir ett slags problem. Gud både vill och kan utplåna det onda. Slutsatsen, det enda som stämmer överens med vad han är, allsmäktig och god. Och det är där vi stannar. Vi kommer ju liksom inte längre än dit egentligen. Men den stora frågan som människor ställer, och det ställer man i den här tiden också. Varifrån kommer då det onda? Och varför gör Gud inte slut på det? Man säger varför Gud? Och många av oss kristna säger det också. När oskyldiga drabbas. Finns det några svar? Kan man fundera på. Johan, en liten pojke, 8 år, när han får hört talas om teodicé-problemet. Ja, men vadå? Gud måste väl sova ibland? Så kan man fundera, som barn. Det finns olika slags ondska. Det finns moralisk ondska och naturlig ondska. Man brukar tala om, som en kristen psykoterapeut skrev, Larry Crabb, att allting vreds ur led i syndafallet. Och det är där vi har hamnat. Allt är vridet ur led. Och det är det ända tills Jesus kommer tillbaka och återupprättar allt. Men det finns en moralisk ondska och en naturlig ondska. Man kan fundera lite grann på det där. Att när Gud, han är allsmäktig, varför har han gjort som han har gjort? Varför tillåter han ondskan egentligen? Den moraliska ondskan, jag ska inte säga det, för den naturliga ondskan är lika svår att förstå egentligen. Men det är lite olika slags ondska. Den naturliga ondskan som vi ser det ibland är i naturen, till exempel att andra djur äter livnär sig på andra, så att säga. Det kan man ju säga ett exempel på naturlig ondska, som vi ser. Det finns en väldig grymhet. Samtidigt tjänar det på något vis ett syfte också, för att den starke ska överleva, så arten överlever och så vidare. Och man kan inte se allt det där med, när vi har ett mänskligt perspektiv, så ser man inte allt som det egentligen är, utan det kan tjäna sitt syfte på ett bra sätt också, även om det från början inte var tänkt så. Det har med syndafallet att göra också. Man brukar tala om att ondska är frånvaro av det goda, och det tycker jag är ett bra förklaring. Det fanns ju tunga teologer, en som heter Augustinius, och han menar så bland annat, och även Thomas av Aquino, han levde på 1200-talet, talar om det, att ondskan egentligen är frånvaro av det goda. Där det inte finns det goda, där finns ondskan då. Och Gud har alltså inte skapat det onda. Det är ingenting som han har gjort, utan han har bara skapat det goda. Men där det goda inte finns, där är det, finns det onda, då regerar det onda. Den fria viljan brukar man också tala om är en förutsättning för kärlek. Man kan tycka så här, att Gud kunde ha gjort oss så vi automatiskt skulle älska honom och följa honom och lyda honom. Det kan man tänka. Men då kan man fundera, den fria viljan, hur är det med den? Om Gud hade liksom gjort det omöjligt för oss att välja det onda, då hade det ju varit problem med det. Då hade vi inte egentligen haft någon fri vilja. Och det där kan man fundera mycket på. Och det finns ju, man kan ju hitta en del svar om, när man tänker på det utifrån Bibeln. Men fullständigt är det svårt ändå ibland att kunna svara på det. Men man kan säga så här, att det finns alltid stora risker med en fri vilja, och Gud tog med de riskerna, han skapade oss med en fri vilja. Han tog den risken att vi skulle välja det onda, vi skulle vända honom ryggen också, att välja att inte lyda honom. Det är en risk med den fria viljan och kärleken. För utan fri vilja så finns det ingen kärlek. Och så kan man ju se också i mänskliga relationer, självklart. Så är det ju. Skulle jag vara programmerad att älska Vicky, så vore det ju lite problem med det. Utan det är en fri vilja. La voluntad libre. La amor, el amor. Det är den fria viljan. Så det är viktigt att ha med den biten också. Sen pågår det en kamp som vi inte helt förstår. Och vi kan titta på till exempel Jobs bok. Vi ska inte läsa det här. Men det är en kamp mellan det onda och goda. Vi har varit inne på det tidigare i predikningar här och undervisning. Om att vi ser inte allt, vi förstår inte allt. Utan bakom kulisserna händer det saker som vi inte riktigt kan ta på. Sen handlar det väldigt mycket om att våga lita på Gud fast vi inte förstår. Att våga lita på Gud fast vi inte förstår. Vi förstår inte allt, långt ifrån allt. Men ändå handlar ju tro om förtröstan. Att lita på Gud mitt i det svåra. Och det är där utmaningen ligger. Mitt i ett hot som känner att det är ett hot om lidande, hot om död, hot om förintelse, så kan man ändå lita på Gud mitt i det svåra. Och det ser vi många exempel på i Bibeln. På personer som gjorde det. Som lärde sig att förtrösta på Gud i det svåra. Och jag tänker på alla salmer till exempel. Det är ju en väldigt tröst i såna här tider. Vi kan läsa Saltaren. Det är böner från olika personer. Främst David, som bad i svåra situationer och lidande när det såg hopplöst ut. Men vårt uppdrag, det är att bekämpa det onda. Och det finns inga tveksamheter i Bibeln. Utan vi ska stå upp för det som är rätt och det som är gott och bekämpa det onda. Vi kan gå vidare. Och Bibeln talar om att ondskan är besegrad. Jesus har vunnit seger på korset. Han har besegrat det onda. Det är ett faktum. Fast vi ännu inte ser det i sin fullbordan. Utan den dagen Jesus kommer tillbaks, då ska han upprätta allt. Och då ska inte ondskan finnas mer. De löften är tydliga i Bibeln. Så det är en liten parentes bara här i tiden som vi har ondskan. Och Gud har all makt i himlen och på jorden, det säger Bibeln också. Trots det här teodicé-problemet så är Bibeln väldigt tydlig med det. Han har all makt i himlen och på jorden. Men sen säger också Bibeln då att vi kommer trots det att möta lidandet. Och även jag som kristen kommer att möta lidandet. Filipperbrevet 1 och 29 säger att ty ni har fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Lida på olika sätt. Här tänker sig säkert Paulus kanske först och främst på förföljelse för den kristna tron. Men vi får leva mitt i lidandet. Jag kan gå vidare. Innan jag ska gå in på det så vill jag också säga det att vi har många problem många gånger med bibelord som vi inte förstår. Men jag skulle vilja säga att det verkliga problemet det är de bibelord vi förstår. Men vi har väldigt svårt att ta till oss och följa och lyda. Det är egentligen där det stora problemet är för mänskligheten. Det är inte de bibelord vi inte förstår utan det är de vi förstår. Men ändå har svårt att ta till oss och följa och lyda. Det är egentligen det stora problemet. Till sist kan man fråga sig, varför dröjer Gud egentligen? Varför Gud? Bibeln talar om att Gud väntar. Det återkommer en del. Petrus skriver om det i 2 Petrus 3 och 9. Det är inte så många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud har bestämt en dag då det är slut. Då det inte kommer att vara det här livet mera. Och även då ondskan har sagt sitt sista ord så att säga. Så Gud har bestämt. Det blir en dag då det är slut på det onda. Men han väntar för att så många som möjligt ska få chans att omvända sig till honom. Där har vi det med den fria viljan igen. Gud vill att vi ska omvända oss av kärlek. Inte av tvång. Och han är en nåderik Gud. Och han väntar för att vi ska vända oss till honom. Kan ta nästa. Matteus 13 och 30. Det står det om ovännen som sådde i en åker. Och tjänarna fick se det här och kom till sin herre. Och herren sa att det är en ovän som har varit och sått ogräs i min åker. Men då säger herren så här till tjänarna som vill rycka upp ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. Han menar att det finns en fara om man börjar rycka i ogräset. Rycker man upp det äkta vetet också samtidigt. Låt båda växa tills det är dags att skörda. Det blir en skördedag en gång, en skördetid. Och Herren dröjer. Han låter dem växa tillsammans. Både det orättfärdiga och de rättfärdiga. Både ont och gott växer tillsammans. Men en dag är det skördetid. Världen, säger Bibeln också, är tillfälligt i den ondes våld. Hans tid är kort. Det är också Bibeln väldigt tydlig med. I 1 Johannes 5 och 19 står det. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Och det där märker vi ju dagligen. Hela världen är i den ondes våld. Och så säger Bibeln också. Men det är bara för att Gud har tillåtit det. Han kan göra slut på det omedelbart. Men det är för att han vill att människorna ska omvända sig. Och vända sig till honom. Därför gör han inte slut på världen. Och därför är världen i den ondes våld fortfarande. Men Gud har all makt i himlen och på jorden. Det är väldigt begränsad. Den ondes makt är begränsad. Och sen står det också Uppenbarelseboken 12 och 12. Ty han vet att hans tid är kort. Djävulen vet att hans tid är kort. Han vet det. Det är ingen evighet som han har på sig, så att säga. Han vet att hans tid är kort. Och därför sätter han in intensiva stötar mot sin församling och mot de kristna också. För han vill få så många som möjligt med sig i fallet. Vi går vidare. Och så står det de uppmuntrande orden i Uppenbarelseboken 21:4-5. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Den här dagen väntar vi på fortfarande. Men det här är Bibeln väldigt tydlig, och tydlig att den här dagen kommer. Och det är det här vi får se fram emot. Så när vi kämpar här så får vi ha det här som vårt mål. Det här är vår vision för framtiden. Det kommer en dag då inte det finns några tårar mer. Ingen död, ingen smärta. Och sen säger han: se, jag gör allting nytt. Och när han gör allting nytt, då kommer det inte finnas någon ondska mer i den nya skapelsen. Det är vårat hopp och det är det vi har att se fram emot. Och det är det vi har också att predika och visa på för den här världen som kyrka och som församling. Vi har hoppet. Vi har framtiden. I ditt ljus ser vi ljus, läste vi här inledningsvis från Saltaren. I ditt ljus ser vi ljus. Och vi får hämta kraft från, precis som du sa Åke, när vi samlas så här. Och även enskilt naturligtvis i bönen och i bibelläsningen. Så får vi hämta kraft. Inte bara för oss själva, utan också för människorna runt omkring. För våra grannar. För vårt samhälle. För hela vårt land. Ja, för hela världen. Gud vill välsigna oss, men han vill välsigna oss för att vi ska kunna välsigna andra och ge hopp till människor. Da esperanza till el mundo. Amen. Så det finns hopp, det finns en framtid mitt i allt det kaotiska. Och vi har en källa att gå till. I ditt ljus ser vi ljus. Vi ska ta en stund av bön nu. Innan ska vi sjunga ett par lovsånger. Och så ska vi lägga fram bönämnen också. Jag vet att Vicky Pronto, du är. Hon ska läsa några bibelord som hon kände att hon ville dela här också idag. Och det kanske är någon annan också som vill dela någonting, så finns den möjligheten naturligtvis också. Men vi ska sjunga tillsammans. Så jag tänkte på två lovsånger. Här bara i dig, jag tycker den texten säger det mesta av våran situation. Och så du är den högste, det är två vi kan dem, det är vanliga lovsången vi sjunger, vi kan texterna, men de får ju en annan innebörd i en sån här situation också. När det liksom blir blodigt allvar, då tänker man mer på vad man sjunger också i texterna, precis som de salmerna vi sjöng inledningsvis här också. Bara i dig, Yvonne, hjälper du mig?